I början av november förra året, 2021, gick P1-profilen och Sveriges radiojournalisten Katarina Haar hastigt bort. Med anledning av det sänder vi nu i januari 4 av hennes program i serien Katarina Haar möter. Här följer ett samtal från 2018 med sångerskan Camilla Henemark.
Men du sitter också i en fåtölj, eller?
Nej, jag sitter här bakom, har jag två 90-sängar ståendes på varandra. Ja. Här sover jag nu. Ja. Bakom det har jag min sängram. Ah. Och sen har jag ett litet rum vid sidan om här. Där har jag liksom, där är jag aldrig. För att där har jag bara kartonger tömda ifrån två lager.
Vad har du i dem då?
Mitt liv.
Ja, alltså kläder.
Jag har ingen aning. Dels saker jag inte har sett sedan 90-talet, om att säga.
Vad gör du nu?
Jag håller på och letar efter eld för att jag tänkte att jag skulle ta en cigarett. Jag måste ta och ska hitta askfatet, tänkte jag.
Du, Camilla, hur ser du ut idag?
Hur jag ser ut? Ja, jag vet faktiskt. Jag tror att jag själv har glömt hur jag ser ut. Jag blir chockad varje gång jag förbi en spegel i alla fall. Jag har varit så isolerad så länge. Så att jag är som uppväxt med speglar. Jag är uppväxt på en salong. En hårsalong. Jag är uppväxt med speglar hela mitt liv. Har ingen spegel här. Jag har inte varit intresserad av att se mig i spegeln. Så jag vet faktiskt inte hur jag ser ut idag.
Vad har du på dig då?
Jag har på mig en digitaliserad julrosklänning med ett par riktigt leprechaungröna byxor till.
Vad är leprechaungrönt?
Ja, det är den här. Jag vet inte om jag ska förklara. Du vet hur du säger Disney. Om man ska ta det i Disney-färg så är det den här gröna Disney-gröna, den här som är skrikig, som de här små nissarna på sig ibland. Mm.
Och sen, och klänningen, är den kort eller?
Nej, det är mer som tunika-aktig. Mm. Jag är väldigt tjock nu, så jag försöker bara liksom se ut som, jag har någon sån här punjabi-dress från Indien, så här, som så här fet affärsman med, så du vet, tunika och byxa. Jag vet inte var jag fick det ifrån.
Mm. Men vad tänker du när jag säger avund?
Alltså jag har så svårt att förstå avund. Jag vet inte, jag har svårt att känna avund. Jag känner inte aldrig nästan avund. Jag känner snarare missunnsamhet för folk som inte förtjänar saker. Det kan jag känna. Men det är inte så att jag skulle vilja ha någonting som någon annan har. Att jag är avundsjuk på det sättet. Och det närmaste jag kan komma, det är väl att jag på något sätt känner att jag är avundsjuk på de som har barn och familj. Men jag känner aldrig det som avund. Jag ser det mera som, jag vet inte. Avund, nej, det är inte riktigt min karaktär.
Men hade du velat ha barn?
Ja, nu så, när jag tänker tillbaka på det, så hade jag velat ha barn, ja. Man märker särskilt när det är stora helger att folk är väldigt familjeorienterade. Och jag har inte den erfarenheten, för jag har ingen familj. Så jag kan inte relatera riktigt till de här syskonband och så här föräldrar. Jag känner ju att jag är som Pippi Långstrump där på något sätt. Jag är helt ensam på jorden.
Men hur var det när du var liten?
Mm. Hur menar du då?
Ja, hur växte du upp?
Ja, men det är också väldigt lustigt. Om man säger då avund som du pratar om. Mm. Så jag växte ju upp på fel sida om Odengatan. Och på andra sidan Odengatan, där låg då, där var ju diplomatstan och folk hade ju extremt mycket pengar. Och vi som bodde på innergården, vi hade inte ens WC, vi hade inte ens vattenklosett, det var så utedass. Att starta livet så fattigt och sen samtidigt, en spottloska bort, så bor de rikaste i hela landet. Vi som inte hade...
Jag
gick och red till exempel, och det var ju en sån där, jag gick på ballett till exempel. Mm. Och att gå och rida och gå på ballett, det var ju liksom överklasssysslor. Men ändå lyckades mamma på något sätt få med mig. Men vi hade ju inte råd.
Din pappa, vad var han då?
Nej, alltså min mamma bodde i England och utbildade sig till frisör. Och Ja, de var ihop där och sen så blev hon gravid och då åkte hon hem till Sverige. Och sen blev hon kvar här helt enkelt.
Men hade du kontakt med din pappa?
Ja, det har jag alltid haft. Mm. Det har jag. Jag har alltid haft kontakt med honom. Han har alltid bott i England och jobbat där. Han är advokat. Så...
Hjälpte han er?
Nej, det gjorde han ju inte. Det kan jag inte säga. Men jag var ju ett... De var ju inte gifta. Han var, skulle gifta sig. Hans familj har ju pengar. Det var inte frågan om det. Jag tror inte han ens såg det som så. För vi bodde ju i Sverige och han bodde ju där. Han har aldrig varit, han var aldrig hälsat på oss. Vi åkte hälsa på honom i England.
Okay.
Han har aldrig, liksom, han skrev alltid under att han var med pappa. Men det fanns ju ingenting liksom. Och det har även varit en arvstrid omkring det här. Men så här, jag har inte orkat strida för det.
Nej,
så är det ju.
Nej. Hur tyckte du det var när du var liten? Liksom hemma och så.
Tänkte jag, tyckte jag hade, jag vet, jag har gjort så utredningar då för mina diagnoser och då är det så, man går ju tillbaka i livet och de för, intervjuar ju folk som har jobbat med när man var liten och så här. Och helt plötsligt får man en helt ny bild av sig själv så här i medelåldern. På gott och ont.
Vad är det för bild?
Nej, man får en ny bild av sin barndom.
Mm.
Som jag upplevde den och så som andra upplevde den och som jag idag förstår att den egentligen var.
Men hur var den egentligen då?
Nej, men egentligen så var min barndom... På pappret så såg det väl ganska tragiskt ut. Vi var ju fattiga. Jag var inte mobbad eller så, men jag var ju helt klart annorlunda när jag såg annorlunda ut. Och det
du,
var
du
ju
menar fast... för att du hade...
Mörkhyad, precis. Det fanns ju inga liksom negrer i hela Sverige på den tiden. Jag säger neger, jag vet. Jag har inga problem med det ordet. Jag tänkte ju aldrig på att vi, alltså folk som hade pengar som jag umgicks med, folk som hade då bodde på så här enorma våningar och levde ett helt annat liv än vad vi hade möjlighet att göra. Jag tänkte ju aldrig på att jag var annorlunda, men de gjorde ju det. Och jag kan nu i efterhand se att visst att man fick ju när de åt finmiddagar, att man fick vänta i liksom fast och sådana små saker och att man inte fick gå in huvudingången utan man fick gå in där personalen gick in och sådär. Det visste man ju inte att det var något konstigt då. Alltså jag är så otroligt naiv där.
Det bara var så.
Det bara var så.
Jag tänker på... du sa dina diagnoser.
Ja. Jag äger dem idag. Och de kommer säkert kanske ändras och ändras namn på. Jag är inte så pigg på att man sätter namn på dem så mycket. Men jag har ju då ADHD, Asperger-kombinationen som med lättare Asperger. Då.
Mm.
Redan på dagis, om jag ska vara uppriktig, så var det rätt lustigt när jag liksom började titta tillbaka på livet. Så undrade jag, varför flyttade jag en klass upp på dagis? Och varför bytte jag skola eller klass? Och sådana saker, vad gjorde jag för fel som gjorde... Och så började jag läsa de här utredningarna från den tiden.
Mm.
Och där pratar man om hela tiden om att jag sätter mig upp emot orättvisor. Och att jag inte ger mig, att jag är envis. Att jag blir väldigt upprörd när folk ljuger. Det är inte riktigt, jag förstår inte, det tar mig en stund att greppa sociala spelet ibland.
Då måste ju du också ha känt dig otroligt missförstådd.
Hela tiden. Från dagis.
Mm.
Alltså jag har verkligen, de tidigaste minnena från dagis är oerhört starka. Att jag inte blir förstådd i mina trauman. Och det kunde vara så här jättefåniga saker. Jag tappade liksom en kula glass från glasspinnen. Och jag verkligen inte kunde lämna den på marken utan jag satt kvar och sörjde den. Och liksom hade den med mig i ett sorgarbete i 2 dagar.
Mm.
Andra barn glömmer den här glasskulan efter 5 minuter.
Mm. Var kunde du känna gemenskap någonstans?
Jag gjorde inte det och gör det fortfarande inte.
Jag minns ju dig från Army of Lovers framförallt. Och som en väldigt...
Kanske till och med innan det.
Ja, och som en... En oerhört vacker uppburen person.
Mm.
Så såg det ut då.
Ja, men alltså för mig hade det aldrig någon... Och har fortfarande inte särskilt stor validation. Det har verkligen inte det. För mig gör det ingen skillnad. Jag har aldrig någonsin... Bekräftelse har aldrig betytt någonting för mig. När folk sa, åh du är världens vackraste. Och så... Vad skulle jag bli glad för det för? Okej, jag inser idag att det innebar en massa fördelar. Jag har aldrig ett nej någonstans av någon. Och jag skövlade bara på. Det kan göra till en odräglig person. Men jag känner snarare att det är inte en skön känsla att vara så där uppburen alls. Det är så här, ja men du som alltid har varit alltid, folk vill gärna plocka ner mig nu och det är mycket avundsjuka, det är mycket det här folk som känner att äntligen någon som de har sett upp till får de äntligen plocka ner. Och jag förstår ju ingenting för att jag har ju aldrig sett mig själv på det sättet. Och det har inte betytt något. Jag vet, idag så märker jag att folk känner inte igen det, man får inte, kommer inte in någonstans, man blir inte bjuden på ting. Folk vänder sig om och suckar hur vacker du är längre. Då borde man ju känna någon sån här besvikelse. Jag känner ingenting av det. Men jag kände heller ingen glädje när jag hade det. Det betydde ingenting. Då hade jag inte låtit det gå.
Men har du varit deprimerad?
Om jag har varit deprimerad? Are you kidding? Jag kan säga det. Jag skulle vilja påstå att jag har nästan varit, och då menar jag alltså riktig depression. Inte bara att man är lite ledsen och nere. 40% av mitt liv. Och sista åren övervägande mer än tidigare kanske. Nej, alltså jag kämpar med ångest hela tiden. Jag har jättemycket ångest nu, men den är så, jag är så van att leva med den. Att jag har ångest nu, det är för att jag också valt att leva utan tabletter som jag hade förut, som höll den borta. Jag väljer att tackla den kanske idag, men ibland tycker jag inte det är värt det. Och nej, jag har väldigt mycket ångest. Och det är så jäkla jobbigt. Är det någonting jag är avundsjuk på så är det folk som inte har det.
Mm.
Fasiken.
Kan du
då kan jag nästan känna ett styng av ilska faktiskt. Jag brukar säga att jag lägger mig i kistan.
Mm.
För jag ligger som i en kista. Jag brukar ofta bulla upp med kuddar omkring. Jag försöker skydda mig som en kokong. Som en kokong. Jag har ett speciellt bolltäcke som jag också brukar använda. Mm. Så för att in i kokongen...
Med tyngd i liksom?
Ja, tyngd. Varianten har jag svårt för då kan jag få panik.
Okej.
Men det finns olika varianter på de här täckena. Men då känner jag att jag är omhuldad runt om överallt. Och sen ligger jag bara där tills mina vätskor i kroppen får balans. Och lugnet kommer tillbaka, signalerna fungerar. Och jag kan röra mig igen. För problemet är när jag blir så där låst. Då kan jag inte, då skulle jag kunna brinna. Då skulle jag göra vad du vill. Jag kan inte röra mig. Jag vill, alltså jag stänger bort mig själv. Jag har en känsla av att jag skulle kunna sluta andas till och med.
Har du velat dö?
Åh, jösses, ja det är klart. Så, och jag har varit så, haft en dödslängtan så att jag... Nej men jag har ju försökt att ta livet av några gånger och... Jag gör inte det längre idag, säger jag numera. Men jag säger aldrig, aldrig heller. Men nej, jag har alldeles för lätt att hamna där.
Mm. Mm.
För att jag har inget skäl att inte leva. Och det är någonting som jag får kämpa med hela tiden.
När du har varit i de där lägena, hur skulle du beskriva det? Är det som ett sug eller hur fungerar det?
Ja, det känns som att man har gett upp, att man ger sig själv friheten att inte ha ont längre.
Mm.
Man hittar inget skäl till varför man ska fortsätta plåga sig. Och där är farligt att vara.
Mm. Jag tänker så här.
Mm.
Skulle du kunna, alltså känner du dig älskad?
Jag har faktiskt funderat väldigt mycket på sista tiden. För att jag har varit väldigt isolerad de sista 2 åren. Och då menar jag att jag inte umgås med några människor överhuvudtaget. Inga vänner, ingen familj, ingen släkt. Och då så var jag har ju ett hjärtfel som jag är medfött, som jag har haft problem med hjärtat. Och när jag ringde och åkte in och jag låg där, så ska man då uppge liksom så här, vem är närmast anhörig och så. Jag hade ingen. Jag har inte någon att ge numret till. Och, men vad ska vi göra om det händer? Ja, det är ingenting. Därför att det finns inget att göra. För jag har ingen som kommer att komma hit och hälsa på mig. Jag har ingen som kommer att... Jag har isolerat mig. Det finns helt enkelt ingen anhörig.
Men mamma och pappa?
Nej, pappa är död. Och mamma bröt jag kontakten med för några år sedan här. Nu har vi kontakt igen. Men då hade vi inte gärna ett telefonnummer till henne. Så det fanns ingen som... kommer jag på. Det blir, och jag låg även på, när jag hade försökt ta livet av mig på psyket, så låg jag ett par månader utan besök. Av en enda, det enda gång man får gå utanför när man är inlåst.
Mm.
Får man så här 20 minuter och dag med anhörig. Jag hade ingen anhörig. Så då var jag helt chockad. Och så det kommer finns det ingen som bryr sig om att jag existerar? Nej. Därför att jag håller lite kontakter med någon om jag inte känner för det. Varför? Alla andra tror ju att det är någon annan som gör det. Då tror jag att det är väl någon i familjen som gör det. Men det lustiga är att jag inte förtvivlad över att jag är ensam. Jag är som Pippi Långstrump. Jag är men inte besvärad
inte,
av det.
Men du tror inte att det kan hänga ihop med att inte vilja leva?
Nej. Nej. Om jag fick som jag ville så skulle lätt alla andra kunna försvinna från jorden när jag var själv. Jag saknar ingen, tyvärr. Det är så hemskt, men jag saknar faktiskt ingen annan människa. För då skulle jag nog gå ut och söka upp det. Jag är inte nöjd med mig själv. Jag bara tycker det är okej att bara vara med mig själv.
Men längtar du aldrig efter någon?
Nej, jag längtar inte efter någon. Jag vet ibland när jag springer på någon sådär liksom, och jag är ute någonstans och så råkar man börja hångla med någon. Då är det oh gud vad det kittlar i magen. Och så kan jag vara lite, lite småförälskad ett tag. För det kan bli en hundvalp eller en bebis också. Men jag känner inte något behov av, nej jag vet inte. Jag tror
jag har aldrig gjort det.
Aldrig någonsin. Jag känner mig alltid som att jag är själv och att det är inget konstigt med det. Jag känner inte att jag hör ihop med någon. Jag vet inte varför. Jag vet att jag känner en otroligt samhörighet med Pippi Långstrump för att hon sitter där på julafton i sitt fönster och pratar med sig själv.
Mm.
Och säger, du är rätt bra Pippi. Hon bekräftar ju sig själv där. Du är ganska bra tjej. Du är stark och du är snäll. Så jag är alldeles för individuell i mitt sätt att tänka, tror jag. Det är inget positivt alls. Jag önskar jag kunde förstå mig på tvåsamhet.
Då är det ingen som ser till dig?
Nej. Det har aldrig varit någon som ser till mig.
Mm.
Det man inte har saknar man inte. Jag känner ju som att jag har inte direkt haft någon förälder. Jag växte upp. Mamma jobbade så mycket. Hon startade en salong när jag var 2 år. Så hon jobbade 7 dagar i veckan. Det känns som att jag alltid har liksom varit min egen barn. Vad kan själv liksom?
Mm.
Jag menar, jag visste, sätter inte jag på med skorna på rätt fot så blir det knas. Då är det bara att göra det.
Mm. Mm.
Jag har inte tänkt på att någon annan skulle ha gjort det.
Men det måste betyda att du inte litar på andra människor.
Jag litar alldeles för mycket på andra människor, tycker jag, för jag blir jämt blåst. Samtidigt så, nej, det är nog sant. Jag litar inte på att någon annan ska göra saker åt mig. Nej, det tror jag inte. Jag vet att alltid, en sak som jag vet är att folk alltid försvinner. De är ju bara tillfälliga.
Mm.
Ingenting är vara för evigt mer än jag själv. Allt annat kan någon ta ifrån mig.
Mm.
Och ha den känslan utan att vara förtvivlad när man aldrig har känt något annat, det är inget konstigt.
Men hur klarar du dig ekonomiskt?
Det gör jag inte. Det har jag aldrig gjort. Eller rättare sagt, det lustiga är att jag alltid klarar mig ekonomiskt. Jag har inte så stora behov. Alltså, är det nudlar som gäller en vecka? Men herregud, jag har aldrig gått hungrig någonstans. Det kommer jobb hela tiden, precis lagom.
Mm.
Så att man klarar sig. Det har liksom aldrig någonsin tagit slut.
Nej.
Jag hamnat när jag låg sjuk i ett halvår. Då är det klart att då var det ju, då fick jag ju, då var jag existensminimum. Då var det ju så.
Mm. Låg du inne i 6 månader?
Ja, låg inne. Under 6 månadersperiod låg jag inne mer än med 70-80% av tiden.
Tycker du att du fick...
Resten av tiden var jag hemlös och bodde på gatan.
Hur var det?
Det var helt okej. Faktiskt inte alls. Det var ju jobbigare än man tror. Det var ju riktigt, riktigt jobbigt. Och det är extremt knäckande för självkänslan. Det är ju så.
Men först säger du att det var helt okej. Det kan det ju inte ha varit.
Nej, men alltså, jag menar okej. Då menar jag att folk verkar tro att det är något sådär... armod, fysiskt armod, och det är det ju inte på så sätt. Det är klart att det kan vara kallt i en trappuppgång, men det är ingen fan, vi fryser inte gärna i Sverige. Materiellt så går det ju att överleva som hemlös, men mentalt så blir det ju fullständigt trasigt när du ständigt är andras våld.
Kan du minnas någonting?
Jag har många minnen som aldrig kommer att gå bort. Hur man socialt är utsatt när man måste vara sovans på en soffa och beroende av andra människor. Och hur man... Du menar... Jag blev väldigt bitter på mänskligheten.
Mm. För att
människor är elaka. Jag var lite naivare innan dess. Jag var väldigt naiv när det gäller folks godhet. Visst fanns det ögonblick där folk var fantastiskt goda och liksom generösa. Men nästan alltid fanns det baktanke i det också.
Du blev utnyttjad.
Ja, alltså det, precis. Det är liksom, folk vill ha någonting av dig, så är det bara. Du blir väldigt cynisk när du är hemlös, för att du inser att hur den här personen än verkar, så finns det alltid en agenda bakom där de vill ha någonting. Du kommer alltid gå därifrån en känsla av att du har gett mer än du har fått.
Mm. Du menar typ att du fick sova över mot...
Mot att du du behöver inte vara inte så här, du sover över här och ska sex med dig, för det är ovanligt. Det tror jag inte det. Det skulle jag hellre ha haft. Det hade varit fair deal. Där med fan. Nej, utan det är mer så här, du kan inte, där ska glasen stå i skåpet och den mattan ska ligga i, eller där får du inte gå. Alltså du är ständigt begränsad av någon annan bestämmer spelreglerna. Man är väldigt mycket psykiskt i det våldet.
Underläget.
Underläget. Det mår man inte bra. Det är det vidrigaste. Det är därför man hellre sover utomhus i kylan. Än i dig alltså.
Men när du sover ute i kylan. Var brukade du välja att sova någonstans?
Det är olika perioder. Jag rörde mig i kvarter man känner sig hemma i.
Mm.
Som i Vasastan. Jag vet att jag liksom hittar bakgårdar och tvättstugor. Sen så på sommaren kan man sova ute. Det är mycket tälta ute på sommaren. Är det faktiskt riktigt mysigt. Där man hookar upp med andra hemlösa. Och man liksom stryker runt i små lummiga parker. Och sätter upp lite tält. Eller bara sovsäckar, lite kartonger. Engångsgrill. Vet du hur jäkla mysigt det kan vara. Alltså jag bara ler och värmer när jag tänker på vad otroligt såna här sköna, såna där små saker är. Det kan ge såna lyckokänslor liksom så här. Och så kommer någon med ett paket korv som man delar på. Och så titta vad jag hittar här liksom. Mm. Och så delar man på det. Alltså det finns någonting som är så basic mysigt över det. Där kan jag säga att jag har haft några av mina skönaste stunder. Det låter ju jätteromantiserande, men det är så, därför att man har inget att förlora och man får liksom bara skratta åt läget lite och gemenskapen blir extra stark för att man är utsatt tillsammans.
Men hur var det liksom när du blev upptäckt av poliser eller människor i portar och sådär?
Det stärkte ju gemenskapen.
Mm. Men hur var folk mot dig?
Alltså det var ju, jag tyckte det var komiskt ibland så här, när folk bara, det är ju hon så här, du vet, chockad så här, poliser, att de kände igen en. Jag vet, och jag vet att grejen är, när man väl släpper den där stolthet, jag sket ju det, jag skämdes inte en sekund, det var ingenting jag dol. Då hade jag väl gått och varit hemlös i en annan stad. Det folk tror är tragiskt med att vara hemlös, det är inte de sidorna som är tragiska. Det är andra saker som är tragiska med att vara hemlös. De här sidorna minns jag bara mest som charmiga och fulla av gemenskap.
Du menar att det praktiska är inte det värsta?
Nej, precis. Exakt det menar jag.
Utan det är människovärdet?
Ja, det är däremot svårare. Och ibland så rädsla kunde ju också vara obehagligt. Speciellt om man var på hemlösa hem och man ska dela sal med folk som man själv. Man får ligga med allt man äger och har mellan benen och liksom ligger och kramar sin mobiltelefon för att man är livrädd.
Mm.
Och kan inte vända ryggen till för någon själv någonting. Då, det är en otrygghet som är obehaglig. Men å andra sidan, när man då har trygghet, helt plötsligt har ett hotellrum en natt, kanske någon bara bjussar på eller någonting annat, liksom, då är det ju så lyxigt, då dör man ju bara.
Mm.
Då blir man ju lycklig över det. Nej, men alltså, när jag har velat dö så har jag liksom tyckt ett synd på ett så oslitet fodral. Kan man säga så.
Mm.
Jag tyckte att jag haft delar av min lekamen som hade kunnat gått några mil till. Jag kan till och med känna att jag har ju några mil kvar i den här gamla kroppen.
Mm.
på så sätt kan jag tycka att det är slöseri och att jag har ett intellekt som jag fortfarande kan utföra saker med som skulle kunna vara till gagn för andra. Då tycker jag att det är waste om jag skulle dö. Och det är det enda jag lever för idag. Det är att jag fortfarande känner att jag har några mil kvar i saker att utföra som kommer vara andra till gagn. Jag har ett existensberättigande och det är att jag kommer att göra saker som kommer att vara till gagn för mänskligheten. Jag är inte klar än.
Men då har du, där finns det en känsla av gemenskap.
Med vem?
Andra människor. Att ge någonting.
Ja, jag skulle påstå att det inte alls är så. För i mitt fall så är det snarare en narcissistisk inställning till min förmåga. Jag tror ju att jag är oumbärlig.
Det jag reagerar på, Camilla, det är ändå det här att liksom... Att du inte känner längtan och att du inte känner kärlek.
Jag vet, det är hemskt. Jättehemskt. Jag vet, det är jättehemskt. Det skrämmer mig. Det skrämmer mig ibland.
Skulle du kunna bli kär, tror du?
Jag tror faktiskt inte det längre. Mm. Jag tror att jag inte är kapabel längre till det. Jag kan bli förälskad. Men jag vet, jag aldrig, kanske aldrig har varit kär en gång. Det kanske är snarare så att jag tycker otäckt att bli kär.
Mm.
Så jag stoppar alltid de känslorna när det kommer in på att bli kär. Så att lite lätt förälskelse, det kan jag unna mig. Men den är ganska ytlig då.
Men jag måste bara fråga den här boken om kungen. Var du med och skrev?
Nej.
Utan de intervjuade dig?
Nej. Men... Nej. Källa 1, 2, 3 och 4 av allt vad de här kaffeflickorna heter, det är inte jag. De försökte intervjua mig vid flera tillfällen. Och enda jag gjorde det var att träffade dem vid två tillfällen. Och lyssnade på vad de hade tänkt att skriva i boken. Jag var redan skriven när jag träffade dem. Det var redan klart.
Du visste inte om det?
Jag visste om den här boken i flera år. Men när jag träffade dem var den redan skriven. Jag kan inte stoppa dem att skriva saker som de har hört ifrån andra människor. Det finns ingen situation jag själv har dragit upp och lagt till där i. För att alla personer var rätt vilda.
Men tyckte du att du blev orättvist behandlad?
Ja, det blev jag ju. På sätt och vis. Hela vägen igenom är jag stora förloraren. Utan att ha gjort något. Jag har inte gjort någonting som olagligt. Jag har inte gjort någonting ens som jag ser det moraliskt. För jag var ju... Nej, det kan jag inte se. Men jag är ju så bojkottad och utfryst ifrån så många sammanhang. Så att... jag har förstört mitt liv.
Med det?
Om... Ibland så känner jag så här att om inte det här hänt, vad hade jag kunnat gjort massor med saker. Nu har hela mitt liv stoppat upp i 10 år liksom. Och samtidigt så, alltså, vad jag än gör så kommer det bara det hända som kommer gå till historien. Det känns så fjuttigt. Jag vet inte riktigt. Folk kommer alltid se mig som en någon sån här synderskan. Helt knäppt egentligen. Jag har inget begrepp på någon framtid. För jag har på något sätt, tror jag, sen jag seriöst tog livet av mig, så har jag nog inte sett på livet på samma sätt. Jag ser ingen framtid. Jag tar varje dag som den kommer.
Det här var ett program från sommaren 2018 då Katarina Haar samtalade med sångerskan Camilla Henemark. Och det här var det sista av 4 program som vi nu har sänt med anledning av Katarina Haars bortgång i november förra året, 2021. Alla hennes intervjuer med kulturpersonligheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Sök på Katarina Haar möter.